Du lyssnar på Mord i Stockholm av Niklas Eriksson, uppläst av mig, Torsten Wahlund. Förord. Varje dag rapporterar medierna om våld i Stockholm. Vi fasar över mordet på Anna Lind. Vi äcklas när ungdomsgäng sparkar ihjäl en ung man på Kungsgatan. Möjligen kan det ge perspektiv att veta att det inte var bättre förr. De enskilda tragedierna är naturligtvis lika ohyggliga, men våldsvolymen är mindre. Hur man än räknar sig, Stockholms vardag idag fridfull som en stilla afton hos Bullerbybarnen jämfört med medeltidens vardag. Då urartade grälen ofta med att man drömde något hårt i huvudet på antagonisten, så hjärnan rann ut. Niklas Eriksson öser ur Stockholms stads tänkeböcker. De var stadens dagbok. Här nedtecknades beslut och domar. Ibland byggs händelserna ut till spännande polisutredningar som vida överträffar många av vår tids kriminalromaner. Det är en tragedi att många tänkeböcker försvunnit i eldsvådor i Stockholm, för i dem hörs stockholmarnas skratt och kvidanden ur det förgångna. Man har ofta spekulerat om varför våldet härskade i dåtidens gränder. Då liksom nu kan alkoholkonsumtionen ha spelat in. Ofta föregick stråpen och morden av häftiga ordväxlingar där man tävlade i nedsättande tillmälen. Hundfitta var kanske ett av de vanligare. Heder och ära var viktiga begrepp, vilket gjorde att man lätt blev djupt kränkt, och då smällde det. Så när ni sitter på tunnelbanan och hör ett brölande gäng som hojtar om respekt, så kan ni stillsamt tänka att ungefär så kan det ha låtit på medeltiden också. Överhetens svar på våldet var mer våld. Dödsstraffen utdömdes ofta, verkställdes alls inte lika ofta, men ändå tillräckligt ofta för att det skulle bli en avrättning varannan månad i den lilla staden Stockholm. Avrättningar engagerade folk. De tog ställning. Ibland hyllades den dödsdömde, ibland hånades denne. Men det var alltid ett spektakel. I vår tid sägs ibland att barnen har det svårt. Så är det säkert ibland, men i stort var inte heller det bättre förr. Det är alltid skakande att läsa om de många barnamorden i Stockholm. En del begicks av självmördarna. Om man dödade ett barn dömdes förövaren ofta till döden, vilket ju var målet för självmördaren. Men hur kunde de mörda ett oskyldigt barn för att nå sitt mål? Jo, just därför att barnet var oskyldigt. Det skulle ju automatiskt hamna i himlen och inte i helvetet. Det var en win-win-situation för alla. Så resonerade självmördaren, vanligen kvinnor. För oss obegripligt, men för dem helt logiskt. Varför gick Stockholm från denna våldskultur till vår relativt fridfulla stad? Niklas Eriksson pekar ut många av förklaringarna. Sammantaget brukade förklaras med den så kallade civilisationsprocessen, vilket författaren är tveksam till. Att läsa Niklas Erikssons bok om våldet är ett övertygande bevis för att det inte var bättre förr. Möjligen kan det vara tänkvärt att fundera på var vi befinner oss idag. Det finns brottsforskare som hävdar att våldet i Stockholm bottnade i mitten av 1900-talet och att det faktiskt ökar igen. Perspektivet är skrämmande. Innebär det att civilisationsprocessen stannat av eller rent av går tillbaka? Har vi tagit de första stegen mot barbari? Bara tanken räcker väl för att hålla kampen mot våldet levande. John Crispinson. Ett. Den mordiska medeltiden. Den 2 juli 1584 står William Snidares hustru Brita inför Stockholms rådstugerätt och anklagar Nils Guldsmed, som är hakeskytt, en soldat beväpnad med hakebössa, för att han tidigare huggit några blodsår i huvudet på hennes man. Detta, hävdar hon, ledde till makens för tidiga död.